Välkomna till föreläsning 6 då på kursen IT för personligt arbete. Och det som är bra idag är att Eva sitter här, så att alla de här allmänna frågorna som ni brukar attackera mig med i pausen, de kan ni ställa till Eva idag. För då kan jag gå och hämta mer kaffe och göra lite andra saker som jag inte brukar hinna annars. Det blev jättebra, tror jag. Om ni tittar här då, så står det datalogi del 2. Och då kan det vara en del som... Eller vad ska jag säga, om man ser det, då är det ganska naturligt att misstänka att det här är en fortsättning på datalogi del 1. Naturligtvis. Men sen är det även så att jag har valt att repetera lite grann från den datalogi del 1 som vi... Det som jag hade förra måndagen. För att när kursen gick förra året, så jag pratade lite grann med några som var med och jobbade då, så var det att just det vi gick igenom med det här, the fetch execute cycle. Om man inte har kommit i kontakt med en processor tidigare och tittat på hur en dator jobbar, så visar det sig att det är nog helt enkelt lite svårsmält. Så det kommer lite repetition om det idag. Men jag hoppas att det inte ska bli för mycket så att det blir tråkigt. Får vi säga till då i så fall. Och sen tänkte jag då, för att det är en del som har hört av sig lite grann inför tentan och så. Då kunde man fråga Eva, du kommer göra en exempeltenta, eller hur?
Ja.
Så det kommer igen. Så har jag svarat till en del av er redan. Och sen är det så att hur man då förbereder sig tillsammans med den där exempeltentan, så är det ju då att de här kapitelsammanfattningarna, som där finns en hel del som är godkända och riktigt bra nu, att om man läser dem som kommer, ja, ni tittar igenom vad era kompisar kommer fram till, så finns det mycket hjälp inför tentan att ta det här. Men själva föreläsningen då ska vi börja titta på. Och datarepresentation. Så har vi, det var med lite grann på förra föreläsningen också, att i grunden då på en dator så lagras allting som ettor och nollor. Det är därför man säger att datorn jobbar binärt. Att det är två värden, man har bara två värden. Och man tänker ju ofta som ettor och nollor. Och sen att de här binära värdena kan tolkas i olika sammanhang. Det är väl det exempel jag brukar ha, det är att man till exempel kan läsa in det som en textfil och tolka informationen som en serie tecken. Men om man istället, som vi ska prata mer om på den nästa föreläsningen jag ska ha, om bilder, så är det att om man då läser in data för en bild, då läser man den binärt med ettorna och nollorna, för det är ju de ettorna och nollorna som sätter ihop bildens pixelvärden, vilka färger den ska innehålla och så. Men de här värdena 1 och 0 då kan man ju se, om man går ännu längre in i datorn, in till själva hårdvaran, att de här värdena då, 1 och 0, att det kan vara symbolerna för de elektriska laddningar och tillstånd i motsatsförhållanden. Och elektriska laddningar nere i kislet, och då var det ju så att när man började bygga datorer i kiselkretsar, så var det lite svårt att stabilisera de här spänningsvärdena. Om man jobbar mellan 0 och 5 volt, så var man ju tvungen att ha att en nolla fick röra sig inom vissa spänningsområden och att en etta. Så att det var lite svårt att få plats med fyra spänningsvärden. Men det är sånt som har diskuterats om man skulle ha mer. Men det visade sig väldigt lätt när man skulle bygga, eller praktiskt när man byggde hårdvaran, att hålla sig egentligen bara till två värden. Och när man väl då satt igång att ha två värden binärt med ettor och nollor, så har det ju sedan rullat på. Men då ska man ju veta då att de här ettorna och nollorna, det kan ju handla om andra saker i grunden. Ström eller inte ström när det går igenom en kiselkrets. Om det inte finns någon ström, eller väldigt lite ström, då är det en nolla. Finns det ström, så är det en etta. Och på min första föreläsning, när vi pratade om lite om datakommunikation och så, så var det att när vi skulle skicka information i fiberoptik då, att man skickar ljuspulser, så kan det vara att ljus som etta och inte ljus betyder en nolla då. Ja, positiv laddning eller negativ laddning. Laddad kondensator eller inte laddad. Magnetisk laddning eller icke-laddning. Fördjupning eller upphöjning. Att man rent mekaniskt särskiljer mellan 1 och 0. och det som kanske inte är jättevanligt på slutet där, svart eller vitt. Men ni förstår, två alltså väldigt distinkta motsatsförhållanden som kan tolkas som ettor och nollor. Så det behöver inte bara vara ström eller inte ström. Den här repetitionen som jag har utlovat då, några av er kanske blir glada i alla fall. Så om ni kommer ihåg att den yttre rektangeln här, vi avgränsar processorn. Och det som kanske är det svåraste att ta till sig när man tittar på en dator första gången. Processorn och beståndsdelarna. Men vi kan väl ta dem en efter en när de dyker upp. Och nu har ni ju kanske blivit lite bättre bekanta med dem. Kontrollenheten då, och då CU, Control Unit, är den engelska beteckningen. Som är chefen som styr processens arbete. Och att det som jag inte kommer att prata om idag, men som jag pratade förr om, den här IO, input-output. Att processorns input-output, den sköts ju av kontrollenheten. Och där är ju IO sådana saker som att läsa och skriva saker från RAM-minnet till exempel. Och den som hjälper då chefen CU här, det är ju PC. Och det vanliga missförståndet för den som har varit borta från båda de här föreläsningarna och läst boken dåligt, skriven tenta, man tror att det där betyder personal computer. Men det är det inte, för det är program counter. Den instruktionspekare eller programräknare, säger man på svenska, som har den funktionen att här ligger nästa adress. Eller adressen till nästa instruktion som ska läsas in och avkodas. Den ligger i PC. Och då är det så att det är kontrollenheten också som ser till att läsa in då den data. Men lägger in den här då till ALU, Arithmetic Logic Unit. Arithmetisk logisk enhet, den är direkt översättning på svenska. Så är det så att om den avkodas, så är det de operander som jobbar med att den läggs in i registren. Och sen om vi tar det exempel som vi hade förra gången, vår lilla addition. Att man även tolkar det så att ALU:n vet att det är en addition som ska utföras. Och på vilka register. De två viktigaste kanske, den första där. Och ja, de hänger ihop. Registren hänger ihop med. Och de är alltså både kontrollenheten och ALU jobbar med registren deras. Och det är det här samarbetet ni ser, det filar i båda riktningar. Och det är det som kommer i den här femstegscykeln som kommer snart. Och det sista som kanske är lättast att förstå, även om det är svårt att förstå hur otroligt snabbt den jobbar, så är det ju systemklockan då. En klock som matar fram den klockpuls med vilken hastighet som datorn jobbar då. Men jag hoppas att den ska se lite trevligare ut idag nu när ni har haft en vecka på er att smälta den här då. Och jag ska inte tillföra några nya detaljer, för det blir inte värre än förra veckan. Men inte lättare heller. Och det här är precis, ja det står i repetition där uppe, the fetch execute cycle. Och om den heter cycle, så är det klart att den har ett cykliskt arbetssätt. Och det betyder att det är alltså cirkelformat, att det går runt runt. Det är kanske lite hård i svängarna, så förstår ni. Hämta en instruktion. Och då är det då att i den här programräknaren, PC, Program Counter, där har man adressen. Hämta in nästa instruktion. Och sen tolka instruktionen. Vi kan hålla oss till den addition som vi gjorde. Då kommer ni ihåg att det stod add först. När det handlar om assembler. För att om jag tar den fråga som kom från flera i first class egentligen. Att lite skillnaden mellan maskinkod, maskininstruktioner och assemblerinstruktioner. Så är det så att maskininstruktionerna som slutligen skickas till processorn. Den mat som processorn tycker om att äta. Det är bara ettor och nollor. Men redan på, även om assembler är ett lågnivåspråk, så man måste väl känna till datorn, man måste känna till den här cykeln och man måste känna till att ALU har register och sånt, så är ändå att instruktionerna är skrivna på det sätt som vi hade förra gången, att add, att det står med bokstäver
och att det fungerar som mnemonics för människans hjärna, att det är lite lättare att läsa dem. Men den ska ju tolkas så att datorn förstår den här, och sen så att man då hämtar in, man säger vi kör fortfarande den här additionen, så vi ser att det är en addition som ska utföras. Och sen kommer vi ihåg att det var de två följande första siffrangivelserna efter additionsinstruktionen. Det var ju minnesadresser. Så att hämta data, det innebär att vi hämtar in då den data som finns på de två adresserna. För det är de operander som vi ska utföra additionen på. Och det är ju nästa steg. Och här är ALU då. Utför instruktionen. Adderar de två operanderna och sen returnerar resultatet. Och som någon var inne på, att om man tittar noga så slutet på cykeln är i början på nästa cykel, och att det går runt så här. Och det magiska är att det går så otroligt snabbt. Men att tittar man på de här fem stegen, så inget är ju någon jätteavancerad operation, utan det är fem ganska enkla steg. Men sen det som gör datorn så effektiv, det är ju att det går så snabbt. Och fem steg som itereras då. Du som kom så sent här, då får du lite straff här. Vad betyder iteration? Det pratade jag ganska mycket om förra gången. Kommer du ihåg det?
Att det är ett slags samspel med olika enheter.
Ja, inte helt fel, men inte helt rätt heller. Hjälp honom, någon som får han sätta sig. Vad säger du?
Upprepa.
Ja, man upprepar. Jag vill ha med nu, för nu, den här upprepningen är ganska enkel. Här går det runt cykliskt. Men vi ska titta på en annan aspekt av iteration lite senare på den här föreläsningen. Men det är nog en timme dit. Och först ska vi klara av repetitionen här. För det kommer lite mer då, att det som jag sa innan jag kom in på iteration här, att de här enstaka instruktionerna som var för sig är ganska enkla, att de kombineras då till att lösa komplexa problem. Och då är det så, för att de här ganska enkla instruktionerna verkligen ska kunna lösa komplexa problem, så i programmeringsspråk, som nu ska vi bara titta på lite mer kod idag. Och det kommer kanske bli med lite blandad glädje eller avsmak, som vissa av er kommer se det. Men det som är gemensamt för alla språk, och då räknar jag inte HTML som ett språk, vilket kanske är någon ledsen, men för alla programmeringsspråk, så är det så att det finns iteration. Att en eller flera instruktioner upprepas. På samma sätt som den här fetch execute cycle går runt, så är alltså programmeringskoden går också att loopa. Ska jag prova, du som kom sent här, kommer du ihåg från förra gången vad iteration betyder?
Ja,
okay. Ja, då går det bra att sätta sig. Och selektion brukar vara lättare, för det hör man lite grann på ordet om man har läst lite språk. Vad säger du, vad betyder selektion? Ja, visst. Och vet man val, då kan man ju lista det, eller lite mer exakt, jag kan att exekveringen väljer olika vägar. Och det är verkligen väldigt enkelt, men, och det är det också, men att det är väldigt viktigt att om inte koden kan välja väg vid exekveringen, då kan man inte lösa lite mer avancerade problem. Och det finns också i alla programmeringsspråk. Och den vanligaste, det kan se lite olika ut, men den vanliga konstruktion som finns i väldigt många språk, det är ju if-else-konstruktionen. Att if, om ett villkor, så gör A. Om villkoret är falskt, så else, då gör det något annat. Det ska vi komma lite kod på sånt senare. Men det var någon som frågade sen hur man till hösten här, vad man kan läsa på kurser och så. Och då är det väl så att kursens program är inte, för hösten är inte spikat än. Men det som jag vågar lova, det är att alla av er som vill läsa programmeringskurser har möjlighet för det till hösten.
Och då är det ju,
tror jag, till en lite fördel om ni har de här lite bekanta
sen tidigare, för då det kommer ni jobba mycket med. Och det här kommer ni jobba ännu mer med.
Att program då byggs genom att instruktioner kombineras till algoritmer.
Och att algoritmerna som vi pratade om, att de här allmänna lösningsstrategierna, sättet att lösa specifika uppgifter, att när de som, ett ord som jag tyckte var svårt när jag började med programmeringskurs, att de sa implementera, det är inte lika modernt längre, men nu används det lite mer i sitt rätta sammanhang. Då sa man implementera i varannan mening ett tag för 15 år sedan. Men att implementera en algoritm, då betyder att den här väldigt allmänna beskrivningen för att lösa något problem. Och det kan ju vara även en addition, att operand plus operand lika med ett resultat. Den algoritmen fungerar ju till exempel på tavlan här om jag ska skriva 7 plus 11. Men att implementera den, då måste jag skriva den i programmerings, i kod, i ett programmeringsspråk. Så att den fungerar att köra på en dator. Det är då den är implementerad. Och sen de här olika nivåerna på språk då. För att längst ner när processorn arbetar, då arbetar den med maskininstruktioner. Den läser ettor och nollor. Men sen är det ju på lågnivån. Då går man upp. Om kislet är här nere i datorn, så går man upp här lite ovanför. Så att man använder ju vissa engelska förkortningar och decimala siffror. Och assembler, så finns det ju ganska många olika dialekter av assembler. Och det säger jag väl lite grann för att det brukar alltid vara några på sådana här kurser som har programmerat assembler. Och då undrar de, om jag går och köper den här boken då som kostar 500-600 kronor, det är jättedyr. Och så varför stämmer inte assemblerinstruktionerna? Så är svaret att instruktionerna ser olika ut i olika assemblerdialekter. Och varför det finns olika assemblerdialekter, det vore ju skönt om det fanns några färre. Men en förklaring till varför det måste finnas olika dialekter, det är att när man är nere på den här lågnivån då med olika språk, då är koden plattformsberoende och processor, inte professor, men processor specifik. Så att koden för en Motorola-processor måste skrivas lite annorlunda än för en Intel-processor.
En fråga. Ja? Det finns ingen standardisering då på hantering av processorernas register?
Vi ska höra, vi har en man där som programmerar. Det är väl lite si och så med det, eller vad säger du?
Det är olika processorer, de har ett olika antal register som kan samlas lite olika. Alltså. Det finns alltså ingen. De är specialgjorda oftast för filosofi och
vissa tillämpningar. Sen skiljer lite grann det jag pratade om förra gången, lite olika sorters processorer. Om RISC-processorerna, det här med Reduced Instruction Set Cycle, där man alltså satsar på att bygga väldigt, väldigt snabba processorer och egentligen bygga in instruktionerna i hårdvara så man kan liksom köra jättesnabbt. Än om man har mer SIFT-processorer med fler instruktioner, då finns det helt enkelt fler instruktioner. Och då kan alltså instruktionerna ligga i det som heter mikrokod. Så att man har alltså mjukvara som utför. Istället för att lägga instruktionerna i hårdvara så lägger man dem i mjukvara och har fler instruktioner. Och då finns det helt enkelt fler instruktioner. Och sen i riktigt gamla processorer om man, ja det kanske bara blir lite unikt, om man köper någon 8086 eller någonting, då borde det vara jättebilligare idag. Så finns det inte lika många register. Så att man gör lite annorlunda.
En grund, att det är ingen grund.
Det bygger på ett grundtänkande, men ja, alltså det, sen är, även om man tar då, vad ska jag säga, till inte processorer som jag har kodat mest, så är det ju, nu är det kanske 10 år sedan jag har på med sånt här, men då var Borland var riktigt stora. Då har de en turboassembler och den är väldigt, väldigt lik. Och därför är det problem, till exempel Microsofts Microsoft Assembler. Men 90% kanske är lika. Och 10% skiljer. Och det är värst, tycker jag. Eller 15% skiljer. Om man hade det, det är ungefär som om man på gymnasiet läste både spanska och italienska. Då blandar man. Det är så lika som man tror att man kan använda det andra. Och så blir det fel. Det är lättare om, körde inte du Motorola? För då skiljer det mer. Och då är det även sådana saker som att hur additionen kan utföras. Om det är indirekt adressering och hur man hämtar från registret. Men det där tror jag lämnar här, för att det var någon som pratade precis när jag kom in här om den kurs som heter datorarkitektur. Och då tänkte jag bara ge lite reklam för den. Att om ni fortsätter att läsa den, då får ni ett lyssnmöte på såna här saker. Och det är möjligt att de fortfarande har lektioner och går igenom hur det här sker mer i detalj. Men jag tänkte att om ni går den kursen, då är det bra att ni har liksom börjat fundera precis och ställa de frågor som du gör där. Men många tycker ju att det här bara är lite obehagligt med assembler. Så de vill ju gå vidare hit. Då tänkte jag idag introducera lite Java. Då kan ni ju på rasten sen. Om ni vill se hur hemskt det är i de böckerna. Det står ju två stycken här. Och det här är lite roligt. Det är en kille i Göteborg som heter Jan Skansson som har skrivit de här böckerna. Jag brukar så ofta få den här frågan, vilken Java-bok ska man välja? Jag vill läsa på svenska, den frågan är jättevanlig. Och då är den här, Jan Skansson, precis som det står här, Java direkt. Han går väldigt rakt på sak. Men så finns den även på engelska. Och båda går att låna på biblioteket här. Om man vill kolla vad de olika termerna heter på olika språken. Och sen tycker jag att det är lite kvalitetsbevis för att det verkligen är en bok, bra bok. För att det är egentligen väldigt få svenska författare som blir översatta till det engelska och lanseras över hela världen på engelska. Jag bara visar den här boken. När jag gick kurser här, då hade vi väldigt svårbegripliga böcker med ganska högtravande akademiskt språk. Men den här boken köpte alla ändå för att klara kurserna. Då tänkte jag att om jag ska få göra en kurs någon gång, då ska jag ha den här som lärobok. Och några år senare så blev det så. Men ni kan låna dem där. De är och titta, eller ni får inte ta dem, men under rösten så. Tycker man att Java är för lätt, då kan man ju gå vidare här. C och C++. Ska inte ta någon större... Eller språkdiskussionen kommer vi lite senare egentligen, när vi kommer till olika typer av språk. Men när det gäller Java då, som jag brukar alltid propagera för, så är ju en poäng där att då lämnar man det här med processorberoendet. Då är man plattformsoberoende, så att man kan alltså köra samma kod med lite reservation. Men generellt sett, principiellt sett, så tar man samma kod och kör den på en Macintosh, en PC och en Linux-dator. Och det är lite nytt. För att C++, de är plattformsoberoende, även om du är en bit upp i nivån. Och där är C egentligen lite mellanting, skulle jag vilja säga. Det brukar inte stå så i böckerna, men att är det någonting man skulle försöka lägga på halva nivån här emellan, så är det nog C. För att här har man alltså kontakt med hårdvaran. Och egentligen finns C, allt som finns i språket C finns som en delmängd av språket C++. Och skillnaden här, det är egentligen att C++ är objektorienterat, som tillval. Men det tror jag kommer på nästa bild, när vi ska titta på lite grann på olika typer av. Men vi ska klara av assembler först. Att begreppet lågnivåspråk, då åsyftas olika former av assembler. Och är det något annat språk som ska nämnas där, så är det C. För att poängen att använda assembler, där det då är så här, en assemblerinstruktion motsvarar ofta en processorinstruktion. Bara med skillnaden då att assembler är lite mer läsvänligt för vårt mänskliga öga och mänskliga hjärna. Så att assemblerkoden fungerar som det här svåruttalade ordet mnemonics. Det är därför jag vänder mig så den här filmen, Johnny Mnemonic, killen med mycket data i huvudet. Det är därför de kallade, eller han hade just det namnet. Men mnemoteknik finns ju lite mer allmän. Och det är alltså att den teknik som underlättar hågkomst. Att det är lättare då att läsa en instruktion som heter add 2000, 2080, 4000 tror jag stod på den som vi hade förra föreläsningen. Än att läsa någonting som skulle stå 1101 001 1101 00. Det är lätt att glömma bort sådana grejer. Och man känner sig som egentligen igår när vi skulle åka och hälsa på väldigt många människor och äta middag flera gånger. Och att redan med portkoder som är 4-siffriga så känner man att man är lite överlastad. Och att det är lättare att ha ord helt enkelt. Men kör man, jag vet inte, hur länge har du programmerat oss ändå?
Ja, det var mest för länge sedan. Lite tidigare så känner jag mest stel.
Det är det, ja. Men du är definitivt på hårdvaruavdelningen, eller hur? Och det går ju ganska bra att göra mycket med C, eller hur?
Ja, det är det. Och det kan man verkligen behöva för fastigheterna.
Ja, men du är med på att alltså, i och med att datorerna har blivit så mycket snabbare så kan man säga att utvecklingen har drivits mot att man använder mer och mer högnivåspråk.
Ja.
Ja. Så kompilatorerna är bättre än vad man har förut. Ja, just det. Ja. Så. Men assembly finns där och det är ju till exempel när man skriver drivrutiner så använder man assembly. För att det som står här då att det är enkelt att ge exakta direktiv för datorns hårdvara. Om man vill prata med den här pixeln här som ser lite blå ut på skärmen kan man gå direkt dit. Eller om man vill prata med datorns port här. Stift nummer 11 i porten. Sådana saker. Så att grafikminne. Och där kan man blanda också. Så att om man programmerar i C så kan man lägga in assembler, inline assembler inne i C. För typiska tillämpningsområden. Grafikminne, portar. Och att även få den här snabbheten som man pratade om här. Vilket är viktigt för drivrutiner. Men det här är ju nackdelen. Det är svårare att få till kod i större program. Det är rena mardrömmen att överta ett assemblerprogram som någon har skrivit för 14 år sedan med dåliga kommentarer. Om man inte har någon att fråga. För att det är väl lite write only över om man ska skoja lite. Men det här är mycket vanligare då. Så här stod det väl i boken eller en annan bok jag tittade. En instruktion i ett högnivåspråk motsvarar ofta 10-20 assembly-instruktioner. Men det finns lite reservation där för att vissa saker, om man skapar ett nytt fönster i ett fönsterprogram så är det betydligt fler. Då handlar det om flera hundra rader, kanske 1000 rader kod. Men poängen, det är det som är riktigare. Här då, att det är lättare att strukturera koden, att få en överblick. Om man ska skriva någonting riktigt, riktigt stort som Ericssons AXC-system. Vad var det? Det handlar om 100 000 rader koden och sånt. Så undviker man gärna assembler. Och sen att man vill åt då inbyggda säkerhetsmekanismer. Att det finns konstruktioner, framförallt i de nya språken, de objektorienterade språken, som, ja det här mänskliga, att vi gör misstag. Att man har inbyggda mekanismer som försöker hindra människan från att göra, det är inte hindra, den säger till när det blir fel. Så det finns att det inte går att göra misstagen. Och inbyggda tekniker för modularisering, som det kanske låter ordet så mycket svårare, det är ett väldigt lätt ord. Modularisering, det betyder att man delar upp saker i bitar. Det är Descartes gamla divide and conquer, som även Julius Caesar sa, att man slår sönder sakerna så de blir så små så att man begriper vad de är. Så lägger man dem var för sig, de saker som hör ihop. Det är modularisering. Och det som jag ska väl inte prata speciellt mycket om, men det kommer kanske på en bild sen. Klasser är typiskt för objektorienterade språk. Det är så man sköter modulariseringen. Man delar upp koden i olika klasser. Och av klasserna skapar man objekt. En tanke som känns ganska knölig för den mänskliga hjärnan när man går sin första kurs med objektorienterad programmering. Men tro mig, efter en 3-4 år så vänjer man sig. Och paket, även i Java, att man alltså lägger de saker som man har, en massa grafikklasser, så lägger man dem i ett grafikpaket. Och sen den här saken som inte är speciellt svår och som kommer lite grann i koden, för det här ska jag inte visa någonting om, men det här måste jag visa. Och det är ju här som är lite hemskt att JavaScript började vi prata om förra gången och titta på, det kommer snart. Då pratar vi om funktioner, det står i en bok också, functions. I Java heter det metoder, så det är säkert de som har haft använt andra språk här. Subrutiner heter det ibland i Basic, procedurer heter det i vissa språk. Och det enda, jag tror varför det gör det så här svårt om man vill läsa in det på egen hand, det är att det finns så otroligt många synonymer. Det var bättre om man hade kanske nöjt sig med funktioner. Men vi kommer till där när vi ska prata om funktionella språk, för att funktioner har en lite snävare distinktion. Vad väl är förklaringen till varför det finns så mycket olika benämningar. Men det här kan man bli lite trött på först i början. Så om jag säger metoder här, så beror det på att jag håller på så mycket med Java så att det kommer att bara farta. Men hur kommer de då? För att när jag säger, kan du inte hålla dig till vanlig programmering? Och när man pratar om vanlig programmering, då menar man imperativ programmering. Att man med hjälp av det som jag gick igenom för en stund sedan, selektion, iteration och egentligen sekvens, att bara skriva enstaka instruktioner, så bygger man upp program. Ni har några exempel där. Fortran börjar försvinna idag, men det är ju de som bodde i det här huset från början och byggde det här huset, IBM. De konstruerade språket på 50-talet redan. Och då fattar ni att då börjar det bli lite gammalt idag. Och det är ett väldigt, väldigt snabbt språk, Fortran. Väldigt pragmatiskt. Nästan inga regler alls. Och därför så är det ju riskabelt. Och det är väldigt små saker i syntaxen som gör väldigt stor skillnad. Det är farligt. Jag vet inte om det är sant eller inte. Det kanske... Jag heter det Mårten. Det är en sån här historia de brukar berätta på inom det militära. För det var NASA som gjorde det. Det är inte bara till månen och Mars man har flugit, utan man har faktiskt flugit till Venus också. Men det har man ju gjort obemannat. Men det var väl första sonden där. Den, för det är lite mer problematiskt på Venus, för att då är det ju så tjock atmosfär så man ser ju inte om man ska landa. Men det hade inte spelat någon roll, för att det var Fortran-programmet det var fel på. De hade bytt ut ett semikolon mot en punkt. Att det var därför som den bara kraschade. Och jag vet inte om det där är riktigt sant, men det står i en del böcker. Och det finns på internet, och det behöver inte bli att det är sant. Men de bytte sen i alla fall till ett språk som heter ADA, som inte jag med här. Som är kanske det säkraste av alla språk. Och det är väl, om du får lära dig internt att programmera, så åker du på ADA, tror jag. Det är inte som man skrattar så där, men det är väldigt säkert. C är lite åt samma håll, snabbt, men lite bättre strukturerat. Basic fick jag lära mig plugget en gång i tiden. Det var ju undervisningsspråket under väldigt många år. Och det är att D där betyder beginners och A står för all purpose. Så att det är meningen som ett nybörjarspråk. Och det är även Pascal då. Som uppfanns av en schweizare som hade ungefär samma jobb som jag hade på högskolan i Zürich, tror jag det var. Så att Pascal var tänkt från början som bara ett undervisningsspråk. Men det har ju använts till lite annat. Men funktionell programmering, för då kan vi lite grann det där med funktioner, att det skiljer sig lite grann. För att om man tar den matematiska definitionen på funktion, så är funktion, då är det att man... För att alla de här funktioner, subrutiner, metoder eller procedurer, det är ju att man anropar kod som utför saker. Men om det är en funktion, då får det bara returnera ett värde. Det får inte göra andra saker. Så att om man har en funktion som heter addera, och så skickar man dit A till B, då ska den addera A till B och returnera svaret. Då är det en funktion. Men om... man samtidigt byter färg på fönstret så att det blir rött när det är negativa tal och grönt när det är positiva tal och blått när det är noll. Då jobbar man med det som heter sidoeffekter. Och då är det inte funktionellt enligt den strikta definitionen. Det här kan man ju tycka är lite hårklyveri. Och vi håller inte på så mycket här i Sista med sånt. Men om ni skulle läsa upp på Vallallavägen på KTH. Jag la en länk där i förstklass för den som är intresserad. Jag vet inte om hur stort intresse det är. Men språken är i alla fall LISP är det stora allmänna. Och sen SKIM, det är ännu snävare för de som älskar matematik. Så att uppe på Vallallavägen har de speciella kurser i funktionell programmering. Där man även försöker lära ut att det här sättet att programmera, att man ska använda det alltid och inte bara i språken LISP och SKIM. Det finns olika åsikter om det. Logikprogrammering är speciellt på ett annat sätt. För att prolog här, det är alltså kopplat till AI. Sa jag förra gången, det var någon som inte riktigt förstod vad jag menade. Men då menar jag artificiell intelligens. Då använder man ganska ofta prolog. Och det handlar om att man jobbar väldigt mycket med logiska villkor. Och en yrkesgrupp som använder det här fortfarande i stor utsträckning, det är lingvister. Om man ska göra olika, kanske inte ren talsyntes och talanalys, men olika former av språkanalys så är prolog bra. Det finns väl fortfarande kurser med prolog här? Ja, det ska nog kunna leta reda på någon. Intresserad. Här är det, om man tar senaste 10-årsperioden, så upplever jag det som det, och det är nog ingen som säger emot, att den objektorienterade programmeringen har gått framåt väldigt, väldigt starkt. Och att C++ är ett exempel, att man egentligen, det gamla imperativa språket C, att man har byggt ut det och egentligen kombinerat det med den objektorientering som finns i Simula. Och den historien här berättar vi i alla fall när vi är i Skandinavien, att det första objektorienterade språket, det var Simula, det hittade man på i Oslo. Sen var det en dansk som korsade med C och så fick man C++. Men amerikaner brukar säga annorlunda, de säger att det började med Smalltalk, som är ett annat, det kanske absolut mest objektorienterade språket heter Smalltalk. Det är nästan jobbigt objektorienterat, att allting är objekt. Eiffel, inte som vanligt i Sverige. Och sen då det som jag går runt och säljer varje dag, Java, som är det yngsta språket. Det kom så sent som 95, slutet 95. Det har funnits i 10 år. Som har bara gått som en raket så här. Och det är väldigt skojigt. Hur skojigt ska ni få se efter rasten så här då? Så vill Eva vill fråga något också. Det är C++ det där. Men det är en väldigt märklig historia, för att jag glömde av ganska tidigt att ta den. Det är ju att när man började skriva AXE-systemet, som egentligen var Ericssons räddning, för att Ericsson gick väldigt dåligt i början på 80-talet. Och när man då började med det här AXE-systemet, det är ett väldigt ambitiöst system, och man gjorde väldigt noggrant stort med systemering och jättemånga människor inblandade och riktigt objektorienterat allting i. Men det gick ganska långsamt. Men sen finns det en väldigt spännande bok. Då är det alltså två väldigt märkliga personer som började rycka sönder i den här koden och effektivisera systemet. Och sen fick ihop det så otroligt bra som det blev. Och AXE-systemet är väl egentligen grunden till att Ericsson blev så otroligt stora som de är. Att de sålde ju det till, ja, inte bara Saudiarabien utan ganska många länder. Men sen har ju Ericsson ett eget språk, jag kanske var det jag var ute efter. Nu ska vi se. Som också är uppfunnet i Danmark. Det heter Erlang. Som är, men det är lite snävt, jag brukar inte ta med det, för det är egentligen specialskrivet för telefonsystem. Och det är inte min specialitet, så det brukar inte jag ha med. Men det här är bara några stycken. Jag vill snarast råda att jag av konstiga omständigheter har läst 14 olika språk. Och jag kan inte rekommendera att ni ska göra det. Jag säger Anna-Karin, du ska läsa många.
Nej, absolut. Jag är fortfarande kvar på objektorienteringen. Vad betyder det?
Så här säger de när, när de försöker utbilda. När, ja. Enkelt. Det, när, enda gången de har uttryckt det enkelt, det är på Gotland. Faktiskt. Där gick jag först, min första Java-kurs i Visby. Och då var det väl innan, nej det var på sommaren. Men de pratade då om, jag vet inte rita, för det gör det nog bara svårare om jag ritar. Utan jag säger istället. Man har en pepparkaksform. Och då är att det finns klasser. Det finns en relation. Det är det jag ska skriva. Och objektorientering, det förkortas ofta OO. Det kan väl bli jättekonfunderat för att då har man ju två nollor eller vad är det för något. Men, och sen så står det OP. Till exempel, varför det är bra för er att veta det? När ni läser kursbeskrivningar, vilka kurser ska ni söka? Står det OP, då betyder det objektorienterad programmering. Och så skriver lärarna bara. Men det är inte självklart om man vet det, om man tittar på kurser. Men då är grunden, det finns klasser, det är ett klassbegrepp. Det går ju tillbaka till minst Bertrand Russell, jag tror vi kan vara äldre ändå. Det är 100 år sedan någonting, minst. Och sen finns det objekt. Objekt har en synonym här som heter instanser. Så. Jo, så här sa de på Gotland. Nu är det pepparkaks... Jag vågar inte prata när hon hör, för hon kommer på Gotland. Men pepparkaksformen är klassen. Och sen pepparkakorna är objekten. Så att man bygger klasser. Här bygger man sin mall i klassen. Det kan ju vara så här att vi ska bygga en GKITP-student. Då gör vi en liten mall här. Klassen. Då har vi till exempel namn. En variabel, en strängvariabel, namn. Kan man leta någonting. Och sen har vi alltså metoder, om vi pratar Java då. Som heter, kanske en metod heter så här. Visa namn. Och den här metoden då. Då kan den skriva ut och säga, hej, jag heter Anna-Karin. Om namnet är Anna-Karin. Men om det var, då fattar man att man måste ju ha variabler. För att sen ska, om, man, om den här pepparkaksformen, sen, när den skapar, eller egentligen så är det fel att ha det här med. Vi har bara det här. Vi har namn och visa namn. Sen är det här, när vi skapar objekten, det är då vi sätter in på pepparkaka nummer ett. Den heter Anna-Karin. Nästa heter Arne. Sen blir det Nils Ulrik. Ni fattar. Att det är det här som programmeraren snickrar ihop först. Klasserna. Och sen när klasserna är färdiga, då kan man göra jättemånga pepparkakor.
Det är inte så att varje objekt måste liksom ha ett namn, för annars tillhör den inte. Jag får ut det där att Anna har den i slutet.
Ja, det behöver inte. Men varför man har namnen på variablerna, det är därför att om man tänker sig att datorns minne som jag vill prata här, nu är det nog rätt förra som tog upp det här. Så att om man är nere, när man skapar nya objekt, som vi har Anna-Karin här nere, och sen så har vi Nils Ulrik här, så kan man inte komma på Arne här. Då är det så att vårt objekt 1, det heter O1. Det är det, alltså namnet på variabeln, namnet på referensvariabeln om vi ska vara noga. Men variabelnamnet. Och sen har vi en O2 och så har vi en O3. Att vi skulle kunna skippa de här. Men då skapar vi dem ner i minnet. Och ibland kan man göra så. Om man bara skapar ett nytt fönster och tar upp ett nytt fönster. Men poängen med att ha de här variabelnamnen, det är att O1 når precis ner, här var jag annan kvar, ner dit. O2 når hit. Nils Ulrik. O3 når hit. Ja, nu. Och då kan jag göra så här, då kan jag köra O3 punkt. Visa namn. Då har jag en metod här. Och när jag skriver det här, då skriver den ut namnet. Då står det på skärmen sen. Hej, jag heter Arne. Och den som vill veta mer detaljer här, då kan ni snabbläsa den här på rösten. Men det här är liksom bara en introduktion. För att så här brukar de säga ibland om objektorientering. Varför jag lite kanske väntar just att fråga. Då brukar de säga så att ska, om man säger A så får man säga B. Och då menar de att det tar lika många poäng ungefär som den här kursen, 5 poäng, att komma från A till B med objektorientering. För det finns en del krångliga detaljer. Men grunden är väldigt enkel. Man bygger klasser, man skapar objekt. Och man har mycket mer säkerhet än i de imperativa programmeringen. Man har bättre överblick, man har bättre modularisering. Och nu är det bra, för nu blir prick kvart i där. Och så syns vi här igen 7:00.